kan stolt presentera våra gamla vänner på pgw.se som är huvudsponsor även denna säsong. PGW har allt för din hembryggning och ja, lite till.
Det är ju julklappstider och det är ju alltid lika svårt att hitta julklappar. Särskilt till de som vill göra saker själva.
Men PGW med W hjälper er med den huvudbryn. Det är allt från vinkit, flera olika ostkit, korvmaskiner, humle, malt och inte minst nybörjarkit för att brygga just öl.
Ett sånt nybörjarkit som vi bryggde med i somras, och kan vi lyckas så kan alla lyckas.
Så gör din pappa, mamma och morfar en tjänst och strunta i sockorna.
Stort tack, pgw.se.
Hej och välkomna till sjätte ölsinnet med mig, Linn Åsroth, och med dig, Lelle Forsberg.
Hej, hur är läget, Linn?
Jag är jättetaggad. Är du taggad? Hur går det med plugget förresten?
Jo, det går bra, men jag är inte alls lika taggad på plugg som jag är på det här avsnittet, Linn.
Men vilken tur då att du kommer få en historielektion utav rang idag då, Lelle. För vi ska inte åka iväg och besöka ett bryggeri idag, utan vi har lite annat på agendan, får man väl säga. Och det är ju perfekt för dig, Lelle, som älskar historia och historisk öl.
Menar du gammal öl?
Nej.
Menar du att jag är gammal?
Ja.
Ja, nej, men det stämmer ju att jag tycker om historia och öl. Så det ska bli riktigt spännande att få en historielektion. Vem är denna eminenta historielärare som ska hålla föreläsning, Linn?
Han heter Peter Sandberg, är doktor i ekonomisk historia med just bryggnäring som specialområde. Och i våras kom han ut med boken Svensk brygghistoria. Mm, det är ni.
Hoppas vi kommer få lära oss om fulla kloster, folk som brygger och bedrar varandra i längs klosterruinerna. Och kanske till och med någonting om de här spännande kartellerna man har hört talas om.
Det där låter spännande, får man väl ändå säga. Så vi kan ju hoppas att det nämns ett och annat om dessa munkar och banditer. Men nu slår vi en pling till Peter och låter Peter berätta mer.
Hallå, Peter Sandberg.
Tjena Peter, det var Lelle här.
Och Linn. Hej Peter.
Hej.
Hej.
Det är tre stycken i telefon på en gång, vad bra. Ja.
Perfekt, kan vi tala i mun på varann?
Ja, det är bra.
Ja. Då kör vi.
Men ja, du, Peter, du får gärna börja med att bara presentera dig själv, vem du är och vad du gör.
Jag är Peter Sandberg och är disputerad ekonomhistoriker. Och numera jobbar jag som kommuntjänsteman, men nu verkar jag som forskare på Göteborgs universitet nu många år. Flyttade upp till skogarna upp i Svartedal norr om Kungälv. Så numera skriver jag på min fritid. Skriver Göteborgs historia tillsammans med min bror för 4 år sedan. Och håller nu på med en bok om svensk efterkrigstid. På samma förlag och Historiska Media. Och anledningen till att jag kom in på bryggerihistoria var just att jag började forska inom konkurrensfrågor inom ekonomisk historia. Och då var bryggeriindustrin ett väldigt bra objekt, ska vi säga så. För de hade ett fantastiskt källmaterial för en historiker. Så det gick att gräva sig djupt ner i de här historiska dokumenten. Så man fick fram en väldigt bra... Alltså man hade väldigt bra material för att kunna forska kring framförallt konkurrensfrågor. För min del då. Mm. Men man måste alltid fråga materialet någonting. Man kan liksom inte bara titta i material, för då blir det liksom hembygdsforskning. Så. Mm. Så att, och det tyckte jag var jättespännande, så jag gjorde ju uppsatser om det först. Och sen så började jag göra på forskarutbildningen, så det blev en avhandling till slut som heter Kartellen som sprängdes. Mm. För 15-16 år sedan. Och sen gick jag och ruva på det här lite grann. Herregud, varför ska man inte få ut den här jättespännande historien? alltså bredare än vad min avhandling var givetvis. Ja. För den var ju väldigt snäv, den var ju 35 år efter kriget här. Och berättade den här historien på ett populärhistoriskt sätt. Och då pratade jag med förlaget och de tyckte det var en kanonidé. Och då rullade det på ganska fort och då kom den här boken Svensk bryggerihistoria i våras. Så den tog egentligen inte så himla lång tid att skriva, för jag hade ju väldigt mycket redan innan.
Mm. När kommer kriminalromanen Kartellen som sprängdes, som utspelar sig i bryggbranschen?
Den får du skriva.
Okej, då kommer den aldrig.
Nej, kriminalromanen lämnar över till Arthur Conan Doyle. Han är död. Men däremot, Kartellen som sprängdes var ju lite syftning till Kvartetten som sprängdes i det, så blir det Sjöberg.
Ja,
Men har du ett ölintresse då? Eller var det ett ekonomihistoria och så blev det ett bra objekt just i bryggeribranschen? Eller fanns det ett ölintresse från början?
Jag är ju från Göteborg från början.
Okay. Och där tycker alla om öl.
Ja, jag älskar öl. Och det började väl egentligen med att jag reste till England i slutet på 70-talet som språkresenär till att börja med. Och sen åkte vi dit till London och gick på konserter och så framförallt gick på pubbar. Och då fick man inte se till livs något helt annat än den stora starken. Faktiskt. Och det är inte alla som gillar engelsk öl, men jag älskar det och gör det fortfarande.
Mm. Vilken är favoriten?
Det är nog faktiskt Old Speckled Hen, tror jag, av de som finns i Sverige.
Mm. Mm. Spännande.
Den är väldigt tjust. Mm. Ja, nej, på den vägen var det. Och sen var det väl liksom att man blir lite sådär fascinerad av alla de här gamla bryggeribyggnaderna som ligger kvar. De finns ju liksom lite grann överallt i vårt avlånga land. Stockholm, Söder Mellastrand, Münchenbryggeriet och det här, va?
Mm.
Så att det fanns en historisk gloria, ska vi säga så, över bryggeriindustrin på något sätt. Så att med de här konkurrensfrågorna så växte ju givetvis mitt intresse för själva branschen. Men att tillägga att jag är inte intresserad av själva bryggningen av öl.
Nej, det är mer drickandet.
Drickandet och historia.
Ja. Har du någon mer fråga om Peter, eller ska vi hoppa? Dyka ner på historien.
Vi tar och dyker ner.
Din bok handlar ju om bryggeriernas historia i Sverige de senaste århundradena. Men innan den här industrin växte upp så måste det ju funnits öl i Sverige. Hur kom ölet till Sverige?
Ja, ölet till Sverige kom ju via folkvandring, kan vi säga, under folkvandringstid efter romarriket faller, så började ju germanska grupper röra sig runt norra Europa. Och nere på kontinenten så hade man ju druckit öl ganska länge. Och med, vi kan väl säga, någonstans 500 efter Kristus så har man de första beläggen egentligen. För att det bryggs öl i Sverige. Det fanns ju mjöd också, inte att sammanblanda.
Vad är skillnaden på öl?
Ja, mjöd är ju det är ju egentligen bara honung och vatten som ges så.
Mm.
Så att öl är ju en mer konstform lite grann. Men öl har ju funnits liksom ända från den gamla Mesopotamien och framåt. Men till Sverige, eller fanns ju inte Sverige då givetvis, men Norden. I Danmark kommer det först, det brukar ju komma söderifrån uppåt. Väldigt sällan norrut. Norrifrån och söderut.
Det är renskalen som kommer norrifrån.
Renskalen kommer norrifrån, men givetvis och sälar ibland. Mm. Och norrlänningar.
Ja, precis.
Men annars är det liksom någonstans där det riktiga ölbryggandet som drar igång på medeltiden, kan vi säga, det utvecklas genom klosterväsendet framförallt. Och då får vi ju impulser ifrån kontinenten återigen, England, Tyskland. Och det är då liksom vi börjar använda humle och den typen av öl vi verkligen brygger idag.
Var det munkar som kom till Sverige för att missionera och så tog de ölet med sig? Något sånt?
Ja, man kan väl säga att kristna kom ju över och skulle kristna.
Mm.
Och sen så kom ju olika ordnar upp. Franciskaner och allt vad de heter. Och så etablerade de ju ett kloster. Och de hade ju en viktig del i deras. Det var ju att odla urter för medicin och brygga öl. Det drags oerhörda mängder av öl på klosterna. Det finns några exempel som var med i boken i det introduktionskapitlet, att det är många liter öl en nunna satte i sig under den dagen. Och det får man ju inte förglömma att under den tiden så var ju faktiskt framförallt städerna och kanske även då i klosterna. Det fanns ju inte så stora städer i Sverige på den tiden. så var ju liksom vattnet ofta ganska otjänligt. Så det var ju faktiskt bättre att dricka öl än att dricka vatten.
Mm.
Det är det ju nästan idag också, skulle jag vilja säga.
Men, ja, det stämmer.
Men vilka var det som drack öl? Var det rika, fattiga, eller hade alla råd att dricka öl? Eller vem drack öl?
Från början, alltså om vi tittar någonstans på Sverige som jordbrukssamhälle under medeltiden, så är det en kvinnlig syssla på gården. Och det är ju egentligen inga svårigheter att brygga ett öl. Jag menar, så länge du har ett spannmål och du har någon form av krydda. Man bryggde med Porsche väldigt vanligt innan i Sverige innan humlen kom. Det som kallas svensköl sen när vi kommer lite längre fram i tiden, det var ju för allmogen, om vi säger så. Det var kvinnan som bryggde öl. Det var en del av hushållsarbetet. Det är ju fortfarande brygghus där du tvättar, eller fortfarande eventuellt, men för 100 år sedan eller så här, vi har det på vår gård där jag bor nu, där har vi ett brygghus. Så det var en kvinnlig syssla, men när det väl blev i städerna framförallt som växte fram under medeltiden, då blev det mer professionaliserat, för där kunde du inte brygga ditt eget öl. Där hade du inte ditt eget spannmål med mera. Så då blev du hantverkare under detta. Och då blev det både kvinnligt och manligt arbete, och det blev, kvinnorna slussades ut med tiden, så det blev väldigt tyvärr, men de kommer igen. Men det kommer lite senare till. Så var det. Så att, men ville man ha ett riktigt gott öl, om man nu ska säga liksom med hög kvalitet och lite alkoholstarkare, för det här svenska ölet var ju väldigt svagt. Det är mer att likna vid svagdricka egentligen. Så framförallt från Gustav Vasas tid, då är vi på 1500-talet, så importerade man in tyskt öl från de tyska hansastäderna och annat. Men det var ju givetvis inte för allmogen. Det var ju för hovet och de besuttna.
När ersattes eller kompletterades hemmabryggandet med större bryggerier? När blev det industri?
Man kan väl säga när Sverige... Nu hoppar vi in på 1800-talet egentligen. För att under de åren, alltså säg från 1500-talet fram till 1800-talet, så växer ju de svenska städerna. Men vi kan inte prata om någon industri, utan det är hantverk, det är bryggare som brygger för borgarna i städerna som bor där. Sen fortsätter kvinnorna att brygga öl ute på landsbygden. Så det är ju en ren hantverkssyssla som sköts.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
På gården.
Mm.
Men när Sverige börjar industrialiseras kring mitten på 1800-talet och framåt, då flyttar ju väldigt många människor in från landsbygden till städerna. Och städerna växer lavinartat. Och då finns ju en efterfrågan helt plötsligt på att utveckla en rent utpräglad hantverksverksamhet till en industri. Och det kommer egentligen med, till att börja med så är det egentligen ett porterbryggeri som startas i Göteborg på 1800-talet. Det som sedermera kommer att heta Carnegie Porter. Mm. Det var den första industriella anläggningen egentligen som kommer. Men sen på 1840-talet så reser... Detta är en anekdot, för det finns säkert flera sanningar i det här. Men den mest etablerade sanningen är att en svensk åker ner till Bayern. Han heter Fredrik Rosenqvist av Åkerhult.
Mm.
Och han åker ner och får ta del av de här sydtyska bryggarnas lageröl. Alltså det underjästa ölet, alltså det som vi idag kallar lager. Det är mörkare än den pilsnen som vi dricker idag. Pilsnen kommer lite senare.
Mm.
Men det är en samma slags öl egentligen. Fast det, liksom, en tysk lager var ju då lite mörkare och lite mer inbryggd, om man säger så. Han blir jättetänd på det här. Och tänker att det ska vi nog kunna etablera i Sverige. Så han åker upp tillsammans med en tysk bryggmästare som han får med sig. Och starta tyska bryggeriet i Stockholm på 1840-talet. Och den tyska bryggmästaren, det kan vara roligt att veta att han är en herre som är direkt släkt med honom efter många generationer framåt, det är faktiskt Edvard Blom. Mm.
Ja, men det har jag ju sett eller läst någonstans, ja.
Ja, så är det.
Han gillar öl.
Han gillar öl.
Och han tycker om din också. Bok.
Ja, det gör han. Ja, det gör han. Och vi känner varandra lite grann. Så att det...
Ja.
Ja. Nej, men så är det. Så att de tyska bryggeriet etablerar sig och när någonting går bra, det tog ju lite tid. Jag menar, men det som Rosenqvist och Åkerhult förstod sig på, det var ju marknadsföring.
Mm.
Det behövde inte de här gamla hantverksbryggarna bry sig om, för de hade verkat i någonting som heter skrå.
Just det.
Och skrå betyder avtal egentligen. Och i varje stad i Sverige så fanns det en, det som vi kallar kommun idag, en magistrat, som tillsammans med de här skråna, då hette det alltså ett bryggarskrå, det kunde heta bryggaregillet eller bryggarämbetet beroende på vilken stad det är. De gjorde upp om priser, de gjorde upp om vilka som fick brygga och hur mycket som skulle bryggas och vilka kvaliteter som skulle bryggas. Det fanns ingen konkurrens överhuvudtaget. När det väl blir en industri och de här skråna löses upp med mitt på 1800-talet, så Sverige ska ju moderniseras och det är inte speciellt modernt med en hantverksskråorganisation. Så det kommer egentligen, historien är ofta så att det sammanfaller lite slumpmässigt, för att det kanske inte är slump egentligen, att saker och ting förändras så det gynnar en specifik utveckling. Va?
Mm.
Och när Sverige avregleras kan vi väl nästan kalla det, då vi får en näringsfrihet 10 år efteråt. Vilket innebär att du behöver inte ha massa... Alltså det är mycket lättare för dig om du har pengar givetvis och idéer att starta företag. Detta gynnar ju givetvis att nya entreprenörer kommer till. Och ser man någonting som verkar gå bra, då vill man gärna hänga på det tåget.
Precis.
Framförallt i Stockholm i den här tidiga perioden, då kommer en massa tyskar upp. Och det hörde på alla tyska... hörde på alla bryggerinamn i Stockholm, de heter ju Nürnberg eller München eller Hamburg eller något liknande. Så det var en massa tyskar som kom upp och startade bryggerier där först.
Mm. Men han som tog dit den första tysken, vet han,
Fredrik Rosenqvist av Åkerhult.
Underbart namn.
Precis.
Den du.
Skapade han en marknad när han tog upp det här lagerölet? Eller fanns det ett stort sug efter öl och han visste att det fanns en marknad att mätta eller att komma in och
han skapade en marknad. Ingen tvekan. För att alltså bryggarämbetet som det hette i Stockholm, alltså skråt, för det fanns ju då på 1840-talet.
Mm.
De sa ju nej till honom. Så han överklagade ju till kommerskollegium och till slut fick han rätt, för han kunde hävda att det här är en ny produkt. Det är ingenting som de här bryggarna i Stockholm faktiskt brygger, utan det är ett lageröl. De brygger ju det hemska svenskölet. Han sa inte hemska givetvis. Så att han definitivt skapade en marknad. Och sen är det ju så att när någonting växer, då menar jag både företag men också en fullkomlig befolkningsexplosion i städerna, mellan 1850 fram till in på 1900-talet. Då växer ju den här marknaden. Och är det någonting som blir populärt, då ökar ju efterfrågan. Och är det så att du lyckas sänka kostnaderna för den här produktionen, vilket man gör när den blir mer storskalig, då blir ju ölen också billigare. Och då kunde arbetarklassen också, den framväxande arbetarklassen får vi säga, kunde åtnjuta den här ölen mer än tidigare.
Var det i slutet av 1800-talet som det fanns så himla många bryggerier i Sverige?
Ja, statistiken är jätteosäker under fram till 1903 egentligen. Och att säga 1903, då får vi en maltskatt i Sverige.
Mm.
Vilket innebär att då beskattar man ölet för första gången från statsmakten. Alltså hur mycket malt du använder.
Mm.
Du betalar skatt på malten. Och då ser man ju hur mycket man också brygger givetvis. Så att innan dess så samlades egentligen alla former av bryggerier inom samma statistik om man säger så. Så att när vi är på 1890-talet någonstans så ligger man på 500 bryggerier. Så.
Oj.
Mm. Mm. Men då är det små hantverksmässiga svagdrycksbryggerier med där också. Men från 1903... Då tittar jag enbart på de som brygger öl, alltså som är det som blir starköl och mellanöl.
Mm.
Och de är så kallade skattepliktiga. Då blir det klass 3. Det är där vi får de klasserna första gången. Klass 1, klass 2, klass 3.
Så du är mer intresserad i den här boken, intresserad av de lite större bryggerierna, eller?
Ja, det blir, om man vill följa en strukturomvandling så är det ju de stora aktörerna som faktiskt leder utvecklingen. Och det går ju liksom, för det växer ju upp en fruktansvärd massa bryggerier på 1800-talet. Och det finns väldigt många hundra kvar. Det kan vara 250 bryggerier tror jag som är skattepliktiga. Jag har ni kan se den siffran i min bok. Där har jag en graf, jag kommer inte exakt ihåg den nu. Men det gör ju onekligen att... vänta, var var vi nu? Nu tappar jag mig.
Det här med, jag var mer nyfiken på om du tyckte att det var mer om det är mer spännande med de här stora bryggeriernas historia.
Ja, just det. För att de här, från början kan man se det som att varje stad, eller lite större stad, de har ett bryggeri och de har en större marknad, eller de har flera bryggerier till att börja med. För att råda bot på konkurrensen så kan man göra det på flera sätt. Man kan göra som det gamla skråt gjorde och man... har avtal alltså sinsemellan att man inte konkurrerar. När skråförordningen försvann, då började bryggarna själva bilda så kallade karteller. Det betyder också avtal. Så då var det branschorganisationen Svenska Bryggareföreningen, som nu heter Sveriges Bryggerier, för övrigt den första branschorganisationen i hela Sverige, som faktiskt formulerade de här avtalen som de olika bryggerierna i Lidköping eller Stockholm, Göteborg, Karlstad. De rättar sig efter de här avtalen och låter bli att konkurrera med varandra till stort sett. Men det här lyckas ju inte till 100% givetvis. Men man blir tuffare och tuffare. Men det bästa och mest effektiva sättet att råda bot på konkurrens, det är ju faktiskt att helt sonika köpa upp sin konkurrent. Till exempel i Stockholm på 1890-talet så köper ett konsortium upp som heter Stockholms bryggerier. De köper upp de enskilda bryggerierna. De kommer att ingå i Stockholms bryggerier, de som heter München och Hamburg och Nürnberg och vad de nu heter. Så de blir ett bryggeri. I Göteborg har du det som sedermera blev Pripp och Lyckholm. Först var det då Pripps som bildade ett företag tillsammans med några andra som heter Göteborgs förenade bryggerier, som sen bytte namn till Pripps igen. Så att det blir en koncentration i städerna. Sen börjar de stora stadsbryggerierna, de börjar köpa sina regionala konkurrenter. Så föreställer det en ring, en vattenring, att den växer liksom hela tiden. De köper större och större på marknaden. För man köpte marknaden kan man säga. För de var egentligen intresserade av själva bryggerierna. Till att börja med behövde de kanske de produktionsenheterna. Men senare så la man ju ner dem och så producerar man allt på allt färre enheter.
Man ersatte det lokala utbudet med sitt egna utbud.
Kan man säga.
Någonting som Stockholm annars var känt för var ju karteller. Och hur är det inblandat i bryggerihistorien?
Det är väl det som min avhandling handlar om. Eller slutändan på det egentligen. Kartellen som sprängdes. Det är alltså när du är i början på 1900-talet. Så bildar Svenska Bryggareföreningen någonting som heter Bryggeriidkareförbundet. Och deras uppgift är att formulera avtal. För då har det helt plötsligt det blivit möjligt att konkurrera mer geografiskt spritt. Järnvägen har börjat byggas ut på allvar. Vägarna är bättre. Så att då gäller det liksom att råda bot på konkurrensen över hela Sverige. Inte så att det är nere i Ystad och sålde upp i Norrland, där är vi absolut inte. Men man såg till att ordna upp det så man inte skapade någon illojal konkurrens, som man kallade det på den tiden. Så alla bryggerier eller bryggerikoncerner eller en grupp av bryggerier som kunde vara då också fristående givetvis, hade så kallade naturliga försäljningsområden som man kallades. Och det här var inget förbud mot, det här var någonting som uppmuntrades ut av statsmakterna. Så det var absolut inte bara bryggerierna utan det var hela svenska näringslivet.
Men det fanns inga, man tänker ju på karteller och kanske sydamerikansk produktion av andra nöjesprodukter eller som man kan inmundiga eller inhalera. Fanns det någon maffia aspekt i de här kartellerna?
Nej. Absolut inte. Och det är det som är så roligt idag. Liksom, om du googlar på kartell så får du fram massa kolumbianska ansikten.
Ja.
Och så var det ju inte, utan karteller, man hittade ursprunget till dem i Tyskland, kan man säga. Och det är en förlängning av det gamla skråt. Det är alltså deras filosofi, kan man säga. Och att det handlade i stort sett om att skydda den egna marknaden. Och man hade ju en tanke om att starka företag kunde hålla till exempel bot mot konkurrens utifrån.
Mm.
Men också att varje företags rätt var att reglera konkurrensen. Så det var liksom en helt annan tankegång än vad vi har idag. Det är svårt att faktiskt förstå den tankegången i ett modernt sammanhang. Men det här följer med väldigt länge. De här kartellerna följer med ända fram till 1950-talet. Då man faktiskt börjar syna karteller när man bildar från Sveriges sida är någonting som heter Monopolutvecklingsbyrån och ett kartellregister där man ska registrera de här kartellerna. Mm. Det är ett enormt källmaterial. Saken är ju den att man egentligen inte är intresserad av att förbjuda kartellerna. Man vill bara se vilka eventuella negativa effekter de har. Så att det är först när vi går med i EU egentligen som vi får ett förbud mot karteller i Sverige.
Jaha. Mm. Fanns det karteller ända fram till dess då?
Ja. Men de hette ju, alltså en kartell, det var egentligen Kooperativa förbundet som började reagera mot kartellerna på 1920-1930-talet. Alltså KF, om ni känner till. Alltså alla konsumbutiker. Och
ja. Mm.
De hade även en industriell rörelse. Mm. Och de missgynnades av de här kartellerna, ansåg de. Och då börjar man med utredningen. Och det fortsatte efter andra världskriget. Och efter andra världskriget ska vi inte förglömma att Tyskland förlorade kriget. Mm. Och med detta så försvann också den kopplingen till den tyska, ska vi kalla institutionen, alltså hur vi, våra normer kring hur man bedriver affärsverksamhet förändrades från att vara väldigt tyskinspirerad till att bli anglosaxisk. För det var ju faktiskt USA som stod som den stora segeraren, om vi nu bortser från Sovjetunionen.
Mm.
Så att vi får en helt annan syn. Amerikanerna hade ju en helt annan syn på karteller och truster, som det kallades där.
Mm. Ölkartellen, för övrigt, hade varit ett väldigt bra namn på ett hantverksbryggeri, tycker jag.
Kanske, det beror på vilken vad du vill förmedla med det
namn. Jag tycker bara det låter coolt. Men om vi nu har vi varit inne och nosat lite på 50-talet och andra världskriget och vad som händer, eller den eran, men finns det någonting i mellan sekelskiftet och fram till 50-tal vi behöver gå in på, eller ska vi...
Ja, det är jätteviktigt. Mm. Nej, men det är jätteviktigt. Men jag ska försöka ta det lite kort. När bryggerierna etableras under andra halvan 1800-talet, till att börja med den första nykterhetsrörelsen som började reagera på fylleriet i Sverige, det var ju riktat mot brännvin. Så på 1850-talet så reglerar man brännvinet. Man höjer skatten och det blir svårare till utskänkning och allting. Ölet bryr man sig inte om, och det har ju att göra med att lagerölet hade inte slått igenom riktigt än. Lagerölet är ju alkoholmässigt starkare än vad det där gamla svenskölet var. Men i slutet på 1800-talet får ju detta som heter IOGT, alltså godtemplarlogen. Och Socialdemokraterna följer snart med Verdandi. Och Liberalerna, som då hette de frisinnade, driver också nykterhetsfrågan. Och det är ingen fråga om att bara liksom reglera, utan här var det ett totalt rusdrycksförbud man drev.
Mm.
Det mynnar ut i det som kom att kallas motboken, som kom 1919. Det gäller egentligen bara en ransoneringsbok när det gäller vin och starksprit. Ölet reglerades aldrig av motboken. Däremot så kom bryggarna överens om med de statliga myndigheterna att vi slutar tillverka starköl. Så det fanns ingen starköl i Sverige mellan 1920 ungefär fram till 1955.
Oj.
Då drack man pilsner.
Mm.
Inte det, alltså, man använde begreppet pilsner som att, på något sätt, att det skulle vara något svagt, dåligt öl. Eller dåligt menar de inte det, men det var som vårat lätta folk. Eller? Så att, men när motboken avskaffas 1955, då får vi åter starköl på Systembolaget. Och då är det bara Systembolaget som det får säljas på. Och däremot är en pilsner klass 2, så den kallas, den som har funnits hela tiden. Den här svaga folkölsvarianten. Det äter ju inte folköl givetvis då. Den fanns ju med hela tiden. Och den kunde du köpa i vilken lanthandel eller lite butik runt hörnet. Men starköl kunde du bara köpa på Systembolaget. Så där är vi i mitten på 1950-talet. Och sen, så det, jag menar, då blir ju det bättre med ölkvaliteten. Men det börjar ju utländska konkurrenter komma in också. De ser möjligheterna.
Jag tänker att världen öppnas upp efter andra världskriget. Och det måste ju ha jättestor påverkan på ett land som Sverige.
Ja, det gör det ju. Men om vi tittar på strikt bryggeriindustrin så har det inte så stor betydelse egentligen. För att öl tappades på returflaska. Och det var tvång med returflaska.
Mm.
Och för ett utländskt bryggeri att hålla på med tomflaskor och liksom frakta fram och tillbaka och liksom göra rent och allting.
Ja,
så var det avgörande att man fick en ny förpackningstyp, och det är burkölet. Förpackning på burk. För den var ju inte returmässig så som den är idag. Ja, eller det är den ju då.
När kom den då?
Den kom ju egentligen i USA på 1940-talet, men de började i Sverige lite grann på flygen vid mitten på 1950-talet. Men det är ett bryggeri som heter Tingsryd. Tingsryds bryggeri i Småland. Ett litet självstående eller fristående bryggeri som förstår vikten av det här. Och de är drivande i etableringen utav burkölet. Det gynnar givetvis dem på den svenska hemmamarknaden, men det gynnar ju också konkurrenterna på den utländska marknaden. Grejen var ju den att ett pilsner klass 2 som bara fick säljas, eller som då såldes i alla affärer och lanthandlar och allting, det var det de utländska bryggerierna egentligen ville åt. Och det kunde de först komma åt när Sverige fick ett mellanöl 1965. Och det fick ju säljas på i vilken detaljhandel som helst. Och då vädrade de utländska och framförallt danskarna morgonluft. Och då ökar importen enormt.
Har detta med det, man har hört bryggeridöden liksom, sker det här och nu eller har det börjat tidigare, eller när kommer den svenska bryggeridöden?
Alltså bryggeridöden beror på hur man ser på den. Antalet bryggerier minskar ju efter andra världskriget drastiskt, för de här stora ska man kalla det, i Stockholm, Göteborg och annat, de köper ju upp i stort sett alla bryggerier i hela Sverige. Inte riktigt alla givetvis, men de fristående som finns kvar, typ Tingsryd, det som heter Åbro idag, Krönlein nere i Halmstad, Kopparberg var ett, det är ju egentligen bara namnet som finns kvar fortfarande, men det var också ett bryggeri, och bank och bryggerierna fanns ju. De såg ju möjligheter när mellanölet kom 1965, och framförallt ett varumärke som vi har kvar idag som heter Falken. Mm. Falcon heter det i varumärket. Det var ett bryggeri som red väldigt mycket på just mellanölet. Så att de vädrade morgonluft, men de fick också konkurrera med de utländska bryggerierna. Men bryggeridöden kommer 12 år efter man får lov att börja brygga och sälja mellanöl. Man förbjuder mellanölet 1977. Och då drar man undan mattan för många av de här fristående som har levt på det här. Och då är det bolaget som då heter Pripps. Det är en sammanslagning av Stockholms bryggerier, Pripp och Lyckholm i Göteborg och Malmö förenade bryggerier i Malmö. Three Towns som du känner till, TT.
Ja.
Mm.
Det här förbudet, det var de tre. Varför klubbades det här förbudet igenom?
Därför att i slutet på 1960-talet, det kom ju 1965, och då var det ingen åldersgräns på det överhuvudtaget. Då kunde vilken snorunge som helst köpa det. Sen märkte man liksom att det var ett helt nytt fenomen som man aldrig varit med om innan. Det var ungdomsfylleri.
Mm.
Jag menar, då får du gilla, jag menar, rockkulturen, en ungdomskultur kom ju under, framförallt slutet av 50-talet in på 60-talet. Tagus och Hepstars, you name it, va? Och hela den här kulturen blir mellanölet en del i. Och det tillsätts en utredning, ska man inte förvånas över det här landet. Alkoholpolitiska utredningen. Och de kommer fram till slut att det bästa är, först sätter man åldersgräns på 18 år. Och sen så beslutar man med regeringen, för det är regeringen som tar beslutet. Så 1976 då fick vi en borgerlig regering, men det har egentligen inte alls med det att göra, för sossarna var med på det här också. att man förbjöd det här. Och då blev det ett folköl istället, så, som vi har det idag.
Mm.
Och då fick ju de här bryggerierna som stod utanför det stora Pripps som då hade bildats 1964. De fick ju svårare och svårare att överleva. Så några få lyckades överleva. Och det som heter Grängesbergs bryggeri bytte namn till Spendrups till exempel.
Mm.
Och Åbro och några till. Och sen på 1980-1990-talet är då man pratar om bryggeridöd. För då finns det så få självständiga bryggerier kvar. Då har ju stort sett Pripps monopol på ölbryggningar. Och då har det också blivit ett statligt företag.
Det är som bilbranschen. Det är många varumärken. Sist kvar som Mellerud, som Mariestad. Men det är stora bryggerier som brygger ölen centralt istället för att spritt ut i landet.
Ja, om vi tar Mellerud och Mariestad. Mariestads bryggeri hade en gång i tiden köpt Melleruds bryggeri. Och sen köper Grängesbergs bryggeri Mariestads bryggeri. Och sen ligger ju de varumärkena i glömska tills någon på Mariestads marknadsavdelning kommer på. Men vi äger ju Mariestads bryggeri var ju först. Och sen kom de på att ja, men Melleruds bryggeri kan vi också använda som varumärke. Så det är många av de här varumärkena som har helt legat glömda i många, många år. Carlsberg Sverige gör ju någonting som heter Eriksberg.
Mm.
Och Eriksberg var ett bryggeri i Göteborg som från 1902 bara bryggde svagdricka faktiskt.
Mm.
Så de är lite historielösa ibland, våra marknadsavdelningar på bryggerierna. Så visst är det så att man har TT, men den får ni nästan läsa om i boken för det hinner vi inte med här. TT är ju... De här tre bryggerierna gjorde ju en utlandssatsning precis efter andra världskriget och trodde att svensk öl efterfrågades i hela världen. Det var ett totalt fiasko. Men det som då hette det Three Towns, det ölet. Sen blev det ett starköl på den svenska marknaden och när mellanölet kom, då nischade man till det lite grann och då blev det TT. Så det har det ursprunget till det varumärket. Sen så köptes ju Pripps till slut utav Carlsberg Sverige, som ni kanske känner till.
Ja.
Vid millennieskiftet. Och då tyckte Konkurrensverket att de sitter på en för stor portfölj med varumärken. Så de var tvungna att släppa vissa varumärken. Så TT då byggs ut av någonting som heter Three Towns Independent Breweries. Som inte finns givetvis. Det finns ingen bryggeri som heter så.
När det kommer till hantverksölets uppgång. Det blev väl en stor boom där. Vad var det mellan 2010 och 2017?
Vi får backa lite till 1990-tal egentligen. Mm-hmm. För att se liksom när de första hantverksbryggerierna etableras i Sverige. Och det är ju en internationell trend. Så det är liksom ingenting som bara händer i Sverige på något sätt. Men i början på 1990-talet så var det Stenbäcksfären i Stockholm som startade ett lagerbryggeri nere på Skeppsholmen. Då kunde man servera öl direkt ifrån sitt bryggeri som låg i restaurangen, om man säger så. Mm. I Göteborg så startades någonting som heter Gamlestadens ölbryggeri, där man också hade pub och allting. Det mattades av ganska snabbt, men samtidigt ungefär 1995 så startade man upp till exempel upp i Jämtland, Jämtlands bryggeri. Och i Grebbestad i Bohuslän. Mm. Och i Arlafors, Arle Ale, det var ju jättefyndigt. De satt igång, men det gick ganska långsamt. Jämtland förstod vikten av varumärken, så de skapade ganska starka varumärken. Heaven och Hell och Postiljon och vad de hette.
Mm.
Men när vi kommer in efter millennieskiftet, det är då det börjar verkligen växa. Då har det vuxit liksom, då har det etablerats mikro- eller hantverksbryggerier som jag väljer och kallar dem lite överallt i hela Sverige, lite varstans.
Vad är orsaken till det?
Orsaken är ju omtvistad givetvis, men den enkla förklaringen är ju att det är en trend internationellt. Mm. Man börjar efterfråga, så det är ju inte bara öl som man får en förfinad smak, ska vi säga så. Folk blir mer intresserade av ett gott vin, ett gott öl, närproducerat, börjar bli mer och mer etablerat hos många människor. Och framförallt så tycker många det är roligt att brygga öl. Så att de här, flera av de här hantverksbryggerierna som är idag, vi är kring 500 i Sverige idag. Det är ju jättesmå bryggerier, men vissa är ju bara en person som sköter alltihop. Alltså det är några få, det är ju typ Oppigård, Poppels och några till.
Ja.
Nynäshamn och några till som är ganska stora idag.
Mm.
Men de mesta är ju jättesmå. Och mäter man antalet bryggerier så är det ju en jättebom. Men mäter man marknadsandelen som de har av den svenska ölen som säljs på Systembolaget och på krogen, så är den jätteliten. På Systembolaget så ligger den ungefär på 1,5-2% pendlar.
Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Så att de har inget hot mot de etablerade stora bryggerierna i Sverige eller internationellt. Men däremot så har de ju höjt ribban på vad konsumenten efterfrågar. Och idag har du alltså en parallell utveckling att du fortfarande köper sin stora stark. Det gör man ju. Det är inga problem. Men du kan också välja med ett jätteutbud.
Mm.
Och då hakar ju de här stora på. Så jag menar, Visby bryggeri, det ägs ut av Spenderups. Eller ett dotterbolag.
Ja.
Till exempel Åbro håller på att bygga ett mikrobryggeri nu i Vimmerby. Eller hantverksbryggeri. Vi har ju nya Carnegiebryggeriet uppe i Stockholm.
Mm.
Det ägs ut av Carlsberg Sverige.
Det är lite häftigt, att, men också lite, jag kan tänka att det är lite jobbigt för hantverksbryggare. Att de nu de stora drakarna ska konkurrera på hantverksbranschnivån också.
Ja, framförallt har de väl reagerat på, vi kan ju ta Visby som exempel där. Det är väl de Sleepy Bulldog och de här.
Mm.
Och när kapaciteten på Visby bryggeri inte räckte till längre, då flyttar man över en del av produktionen till det stora bryggeriet i Grängesberg. Och då kan man ju diskutera, ja, vad är hantverksöl och vad är inte hantverksöl.
Ja.
Definitivt. Men däremot, jag menar, Carnegiebryggeriet är ju ett experimentellt bryggeri. Som har lite mer ekonomiska muskler onäkligen än många av de här, än de små konkurrenterna. Så de har andra förutsättningar givetvis.
Och då är ju också lite frågan att vad är ett hantverksöl när man har så mycket ekonomi att man faktiskt inte genuint behöver göra det själv heller. Utan man kan använda sig av lite mer high-tech än att behöva stå och kanske lassa ner malt och...
Ja, men det är alltid en jättesvår gräns det här egentligen. Det man vill idag särskilja hantverksbryggeri mot de stora då, det är ju liksom kvantiteten öl man faktiskt brygger. Och det man driver på EU-nivå idag och mot våra statsmakter, det är ju en differentierad skatt. Så att de som brygger mindre än en viss enhet eller en viss mängd ska få en lägre skattesats på sin produktion. Men vi är inte riktigt där än. Men där driver ju, de har en egen organisation, alltså hantverksbryggerierna. Några är med i Sveriges bryggerier, men de har också en egen som driver de här frågorna mot Sverige och mot EU.
Mm.
För det hade gynnat dem väldigt, väldigt mycket.
Hur ser framtiden ut, kanske främst för hantverksölet?
Ölmarknaden har ju blivit mer och mer global. Så när man var och vandrade i Himalaya och ville släcka törsten upp i en by, så visst var det en skärpa som hade bjudit upp en tuborg. Ja. så att jag menar, de här stora drakarna är ju så dominerande. Va? Och i Europa är ju Carlsberg Sverige, är Carlsberg jättestort. De tror jag har väl lite problem just nu med löpande inflation, men framförallt ökade priser på insatsvarorna. Alltså korn och humle, alltså de insatsvarorna som är för ett bryggeri i själva produktionen har ju ökat jättemycket. Sen distributionen, som brukar vara den största kostnaden för ett bryggeri, har ju ökat givetvis genom ökade drivmedelskostnader och bla bla bla. Så att jag vet inte om ni såg på SVT för några veckor sedan, så var det just en intervju med någon hantverksbryggare, jag kommer inte ihåg vilket bryggeri det var, som såg väldigt mörkt på framtiden. Och det är han inte ensam om. Och sen får vi inte förglömma så här att när en inflation drar igång och människor får en sämre realinkomst, så är det ju regel inte livets nödtorft. Men nu tycker jag att livets nödtorft är öl. Men, men då kanske man väljer en billigare öl.
Ja.
Då kanske man inte går och köper en trippelipa för 50 kronor för 33 centiliter längre.
Mm.
Utan det är de... Alltså man väljer bort det mest exklusiva. De allra flesta kommer... och göra det under den perioden, tror jag.
Det är bättre att ställa in en flygresa, tycker jag, till Spanien och istället köpa sig gott.
Jag håller med om. Det gäller bara att få människor att förstå detta.
Ja.
så att man ska inte måla fan på vägen, men många kommer försvinna. Och det hade det gjort även utan den här utvecklingen som har varit nu under ett år efter, eller sen framförallt Ukraina-krisen. Det är så många små aktörer som liksom lever, det är liksom som en dagslända lite grann, som lever en kort period och så ersätts av några andra, för det är ju entusiaster. Och om det kommer ske, för man har också diskuterat att det kommer ske en koncentration bland mikrobryggerierna, att de stora kommer köpa de små. Det kommer skilja sig väldigt mycket mot den tidigare koncentrationen som vi pratade om tidigare.
Mm.
För då köpte man ju marknader. Nu är ju väldigt få mikrobryggerier har starka nationella varumärken. De är ofta lokala. Och om vi då bortser från Oppigård och Nynäshamn och några till, så är det ju i regel till de lokala systembolagen och de lokala krogarna man levererar till. Och man är inte på jakt efter produktionsenheter, för de är ju så små så att det är bara löjligt. Utan det är ju om de har ett starkt varumärke så.
Ja. Är det någon fråga vi borde ha ställt som vi inte har ställt?
Ja, du. Nej, jag tycker vi fick med det. Det finns ju väldigt mycket, alltså det finns ju väldigt mycket parallellhändelser i den här utvecklingen liksom, som påverkar slutresultatet. Men jag tycker väl ändå fått med det mest väsentliga, liksom konkurrenssituationen, hur den påverkar, hur en koncentration sker och hur de stora växer fram och köper upp de små. Det intressanta tror jag är också att vi, om vi pratar svensk ölkultur, så har vi liksom knappast någonting som vi skulle kunna benämna svensk ölkultur förrän vi kommer in på 1990-talet. För det är liksom att vi dricker öl är ju en sak, men vi har ju liksom inte, vi är ju inte som belgarna direkt, eller den brittiska publiken som åkte till vissa pubbar för att dricka gott öl, va? Utan det var ju för fan en Pripps blå eller någonting annat. Det var lite skitsamma ungefär, bara man fick en öl, en stor stark. Det har ju förändrats.
Mm.
Så den vill man ju gärna trycka på, liksom att regleringen, alltså det fanns ett jättestort stöd för nykterhetsrörelsen. Det får vi aldrig glömma, så det är ingenting som statsmakten hittar på, utan detta är en folkrörelse från början. Och när vi kommer till 1920-talet, då har vi faktiskt en omröstning om ett totalförbud i Sverige. Där 49,5% röstar för ett totalförbud.
Mm.
Av alkohol? Eller
av alkohol, ja. Överhuvudtaget.
Mm. Mm.
Så att det fanns en folklig förankring i det här. Sen har den nog tunnats ut och regleringen har blivit för snårig. Så idag är väl det som finns kvar idag egentligen, det är väl en hög beskattning i ett preventivt syfte. Men också att vi har kvar Systembolaget. Och det kan man tycka vad man vill om. Jag personligen tycker att det är förbaskat bra att vi har kvar Systembolaget. För det är en väldigt bra, konsumentorienterat företag, tycker jag.
Mm.
Och du får ett utbud som du aldrig hade fått om du hade avreglerat det här. Det är bara att åka över till Danmark. Du kan köpa hur billig skitöl som helst, om man får uttrycka det så. Men ska du köpa ett bättre öl, då är det dyrare än på Systembolaget.
Härligt, lite positiva ord om Systembolaget. Vi hör ibland.
Jag gillar dem till 100%. Jag tycker de sköter sig jättebra. Förr var ju Systembolaget en ren stigmatisering. Folk skämdes ju för att gå dit. Men idag är det ju liksom de vinner ju ranking som Sveriges mest kundorienterade företag varje år.
Vi har fått lära oss jättemycket historia, men allt ska vi inte ta upp, för det måste ju finnas en anledning för våra lyssnare att gå och köpa den här boken också, om man inte redan har gjort det. Hur får man tag i boken, Peter?
Den får du ta på hur lätt som helst, via Libris eller Bokus eller den lokala bokhandeln om man vill gynna vem. Så den finns en bred distribution på.
Din kommande bok, vad var det, sa du?
Den kommer handla om svensk efterkrigstid. Alltså det som kallas rekordåren, ofta efter 1945 fram till mitten på 70-talet ungefär. Och då kommer inte det bara handla om ekonomi eller något sånt där, utan det kommer handla om politik, det kommer handla om kultur. Alltså det som vi var inne på lite, den framväxande ungdomskulturen, radikaliseringen utav samhället. Det är då fokonsumtionssamhället växer fram då.
Galet spännande.
Alla skulle ha en bil och det byggdes hur mycket bostäder som helst. Och Sverige blev en del av världen på ett helt annat sätt än innan. Så det ska den boken handla om.
Är vi tacksam för det här samtalet?
Det gläder mig. Jag tycker det var jätteroligt själv.
Ja, men vad härligt. Så får du inte glömma att lyssna på avsnittet sen när det kommer ut.
Självklart inte. Så kommer jag ringa och skälla på er.
Jättebra, det tycker vi om.
Du vet väl att de kan klippa ihop så allting blir förvrängt det man sa. Så det, troligen ska man tycka illa om Systembolaget.
Ja.
Jag skojar bara med.
Det kommer vi göra.
Jag ska försöka få ihop det.
Nej, men jag är jättenöjd.
Men du, vi hörs av oss och så får du ha det så himla gott fram tills dess.
Detsamma.
Tack så mycket. Ha det gott.
Ha det gott.
Hej.
Tack. Hej då. Hej.
Hej. Vilken jävla god gubbe. Fan, göteborgarna gör oss aldrig besvikna, Lin.
Nej, men det får man ändå säga att de inte gör. Och vi fick ju verkligen lära oss ett och annat idag. Perfekt för oss som missade historielektionerna i skolan.
Okej. Ska vi säga bokens namn en sista gång så att det blir enkelt för våra lyssnare att lägga en beställning?
Det tycker jag. Och lyssna nu. Jäkligt noga. Boken heter Svensk bryggerihistoria. Öltillverkning under 200 år. Av Peter Sandberg.
Boken finns där böcker finns. Och vi finns där poddar finns. Men framförallt så finns vi på Instagram som chatteolsinnet.
Inga prickar på någon som helst vokal.
Tills vi hörs nästa gång. Tack och hej.
Leva på sig.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.